Du snodde min replik där, att du skulle säga också här att de är fantastiska musiker. Vi är inte så många idag, men vi som är samlade kommer att få höra en del av det som är inledningen till julevangeliet. Det här som händer när Jesus föds i ett stall, men han föds också i våra hjärtan. Tillhör du de som tycker om tecknad film vid jul? Ja, så inte jag står ensam här. Jag tillhör de som älskar tecknad film vid julen. Benjamin Sisha som inleder alltihopa. Och ni vet, har man varit med från början med de här julfilmerna, då upptäcker man ganska snart att man kan liksom de här replikerna utan till, eller hur? När man är barn så vet man i förhand vad de ska säga. Och ändå älskar man det här så fantastiskt mycket. Man längtar liksom att det här ska återupprepas igen. Och man kan säga avsnitt av de här filmerna som jag älskar väldigt mycket, det är Djungelboken. Och det är den scen när Mowgli möter björnen Baloo. Och så kommer man till en scen där, så säger björnen Baloo så här: jag ska lära dig allt jag kan. Känner ni igen den repliken? Jag ska lära dig allt jag kan. Och så kommer en liten elak röst ifrån Bagheera då, den här panter. Ja, men det går väl ganska fort. Jag tänker så här att i den scenen så får man ju liksom en känsla av att det är någon som vill ge någonting till den som är yngre, som är oerfaren. Till den här vilsnegångna pojken som inte vet vad han ska ta vägen i all djungel, alla hot, alla svårigheter. Utan den här björnen som lika väl kunde vara på något sätt en människa, för han talar ju med en sann röst, det är att han vill hjälpa den här pojken att överleva djungeln, att ta sig fram på rätt stig, att hitta mat, att hitta källor med vatten. Och jag tänker, det är precis på samma sätt med evangeliet. Att vi behöver gå tillsammans, generationer, de som har större erfarenhet och de som har mindre erfarenhet. Att hur hittar man en väg genom allt sammans? Jag menar, livet kan ju vara som en djungel där det nästan inte finns någon stig alls. Där det nästan inte överhuvudtaget finns någon stans att ta vägen. Där källorna kanske är igenväxta. Och där på något sätt livet känns som ett stort hot. Finns det någonstans där någonting som vill ta livet av mig? Och hur hittar jag vägen fram? Jag ska prata idag om det här med vikten av generationsväxling. Och vi ska börja i Lukas evangeliet 1:39 till och med 45. Några dagar efter ängels besök gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till mig i mig av fröjd. Salig hon som trodde, för det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Amen, vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för julens budskap, för evangeliet som talar till oss och hörs i våra hjärtan. Väck Jesus i våra hjärtan och hjälp mig som ska predika. Amen. På många idrottstävlingar, och jag tänker speciellt på Finnkampen. Har du sett Finnkampen? Jag skulle tro det. Så tänker jag det här att ofta så när det är liksom en final i en idrottstävling, så är det stafetten som är finalen. Det är liksom den stora höjdpunkten när människor som är duktiga atleter och idrottare ska springa som en enda man. Och det är något speciellt med stafett. Det gäller inte bara att vara snabb. Det gäller inte bara att vara duktig. Det gäller också att klara den här växlingen som äger rum. Man får inte strula vid växlingen, för då blir det inte bra. Va? Och i värsta fall så kan man tappa den här pinnen. Och då vet ju alla vad som händer. Utan det gäller på något sätt att få till den här växlingen så att den ena handen greppar den andra handen och så man kan springa som ett lag. En stor del av stafetten har med växlingen att göra. Och jag skulle vilja säga så här som en bild. Att lite på samma sätt är det att vara församling och kyrka. Det är ett stafettlopp. Det är ett stafettlopp där generationer springer tillsammans. Och så växlar man. Och det gäller på något sätt att förstå att jag är inte en ensamlöpare i tillvaron. Jag springer för någon annan. Jag växlar den här staven för någon annan. Därför att kyrka och församling, det ska ju leva vidare i generationer. Det kan inte bara stanna vid mig. Utan det är ett lopp där man växlar mellan generationer. Där en generation löper sitt lopp. Den andra tar vid och den andra fortsätter. Och så vidare, och så vidare. Och det är inte säkert överhuvudtaget att jag som person får se det som jag alltid önskar. Det är inte säkert att jag under min tid som här på jorden får se det här som jag längtar efter. Jag menar, många av oss drömmer om en stor väckelse. Där många människor i Sverige kommer till tro. Andra av oss drömmer kanske om en full kyrka där det är mycket ungdomar och det är fantastiskt mycket liv. Många av oss kanske drömmer om ett enastående musikliv där det bara sprakar om det och alla säger vilken fantastisk plats det här är. Och så vidare och så vidare. Det finns alltid drömmar som vi bär med oss om hur vi vill att det ska vara. Vad vi längtar efter. Men det kanske inte är så att allt det här realiseras i din tid. Utan du får vara den människa som på något sätt löper ett lopp. Och sen tar nästa generation vid. Och kanske först i tredje led, så händer det du drömmer om och det du längtar efter. Det kanske inte händer i din tid. Det här fick en man som har skrivit den här älskade psalmen Amazing Grace var han. Och jag tänker på John Newton, han som har skrivit det. Det är en självbiografi, det är inte bara en psalm om förunderlig nåd och hur fantastiskt det är att få möta Guds nåd. Utan det är också en självbiografi över en man som är totalt förkrossad, som förstår vad han har gjort och vad han inte har gjort. Men trots det här så möter han Guds nåd och Guds kraft. John Newton, han var ju en fruktansvärd slavkapten. Han skeppade slavar till de engelska kolonierna. Och det sades om honom att han var en av de värsta slavkaptenerna som någonsin har funnits. Otroligt sadistisk, otroligt rå. Men så under en natt så möter han Gud. Och det är när han drabbas av en storm. Han tänker så här, vad händer med mig om jag dör i natt? Vad händer med mig om mitt skepp går under? Och så i det ögonblicket drabbar Gud honom. Och han får vara med om en otrolig omvändelse. Där han inser att slaveriet är något fruktansvärt. Det är något fruktansvärt som pågår i England. Att man tillåter det här. Och så tar han upp kampen mot slaveriet på olika sätt. Han skriver brev. Han kämpar. Han sliter. Och han inser på något sätt att det här kommer bli en lång kamp. Det här kommer bli, det kommer bli svårigheter. Och han förstår att det här kanske inte ens kommer att realiseras under hans tid. Nämligen att slaveriet avskaffas enligt lag i England. Men det är också andra människor, yngre människor som hakar på. Och det är bland annat en man som heter William Wilberforce. Han är bara 21 år gammal när han vals till parlamentet i England. Han har en annan typ av omvändelse. För honom handlar det om att han föds rik. Alltså han föds ekonomiskt oberoende. Så till en början så är han inte så intresserad av andra människors liv. Han är mest en som vill ha det kul på egen hand. Ha ett lugnt och skönt liv. Men så drabbas han också av känslan av att är det så här jag ska ha det under resten av mitt liv? Hans omvändelse såg helt annorlunda ut. Men han tar sig in i parlamentet och så blir han en ivrig förespråkare för slaveriets avskaffande. Men han är ung. Han är väldigt ung. Och han är oerfaren. Och han behöver mycket stöd. Så John Newton som får kontakt med William Wilberforce, han inser att jag måste ju stötta den här unga människan. Så att han orkar löpa det lopp som det krävs. Alltså den här uthålligheten att hela tiden kämpa, att möta motstånd och svårigheter. För det var mycket motstånd, det var mycket hat. Det fanns en massiv tryck på att detta slaveri skulle fortsätta, för det fanns en ekonomisk vinst på det här. Och han kämpar och kämpar i parlamentet. Och till slut så känner han det som han ska ge upp. Då i det ögonblicket, om vi nu tar det lite dramatiskt, men i det skeendet. När han är på väg att vilja ge upp, då får han ett brev från John Newton som skriver så här. Ungefär så här. Fatta mod, unge herr William Wilberforce. För han som bor i dig är större än han som finns i världen. Och vad handlar det om det här? Jo, det handlar ju om att den kamp som finns på jorden, den har en spegelbild också i den andliga verkligheten. Alltså den kamp han förde, den hade ju också inte bara mänskliga förtecken. Den hade också andliga förtecken. Och ibland så är det så att när vi möter motstånd, då är det både och. Då kan det te sig väldigt fysiskt och konkret, men bakom allt sammans finns också en andlig verklighet. Och dessa verkligheter möts ofta. Ibland möts det som en tanke som börjar hos oss själva. Och sen kommer den här tanken som liksom vill förstärka känslan av hopplöshet. hopplöshet. Känslan av nederlag. Känslan av att ge upp. Ungefär som att det skulle finnas en överbyggnad. Det är så många kristna har känt det genom historien. En som upplevde det här väldigt starkt, det var Timoteus. Han var lärjunge till Paulus. Och också Paulus får skriva ett brev i det här skedet när han håller på att ge upp. När han inte längre orkar hålla den här staven och löpa det lopp som han, då skriver han till honom så här: Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Det har alltid varit så att generationer som löper tillsammans har fått stötta varandra. Den äldre med sin erfarenhet av livet behöver stötta de generationer som kommer efter oss. Vi är en kyrka, vi är en församling som löper vårt lopp tillsammans. Vi löper inte ensamma. Vi gör inte det här själva. Och i Bibeln så berättas det om att när Maria möter Elisabet, så är det faktiskt två generationer som möts. Det är Maria-generationen och det är Elisabet-generationen. De två tillsammans. Elisabet får ju också vara med om ett under. Hon har gått långt över tiden som en kvinna, när en kvinna inte längre kan få barn. Och ändå så sker det här undret. Hon ska föda Johannes, den sista av de gamla testamentliga profeterna. Och sen kommer liksom en ny tid då gamla testamentet och nya testamentet möts. Och Johannes och Jesus får liksom bli en brygga mellan de här två och ta vid. Maria, också hon gravid genom ett under. Men de här två generationerna möts tillsammans. Elisabet-generationen och Maria-generationen står tillsammans. Och jag tänker, det är när vi inte längre kan stå tillsammans som generationer, det blir svårt och jobbigt. Det är då församlingen riskerar att tappa sin stav. Det är då vi riskerar att tappa den här generationsväxlingen. Kanske ibland på grund av att vi ser för mycket av olikheter. De unga är så konstiga, de är så moderna eller vad det är. Och de gamla så konstiga och mossiga. Problemet ibland är att vi inte ser Jesus i varann. Elisabet, hon såg Jesus i Maria. Det är när vi ser Jesus i varandra som de här gränserna mellan generationer faller. Det är när vi tittar, det är när vi inte ser olikheter, den beter sig så, eller de människorna är så, de generationerna är så, eller de generationerna var så. Utan det är när vi ser Jesus i varandra. När vi har blicken på Jesus, då faller gränser, då faller murar mellan människor. Vad jag menar, det är att skulle inte vi ha Jesus så skulle vi förmodligen aldrig mötas. Men tänk på det. Vi är inte som en frimärksklubb som möts på grund av att vi har lika intresse. Eller som är mitt intresse, fiske. Då skulle inte många bli kvar, kanske. Alltså, vi möts inte på grund av... Hoppsan. Vi möts inte på grund av likheter, utan vi möts på grund av en person som är Jesus Kristus. Och när vi har honom som blick, när vi har honom i fokus, då föds Jesus i våra hjärtan. Då kan vi också, som har gått lite före, berätta för de generationer som kommer. Hur har vi upplevt tron? Det går att läsa sig till böcker. Det går att hitta studier hur man är kristen. Men det är helt annat att följa en persons liv. Att dela erfarenheter, jobbigheter, glädje och få ställa frågor. Hur gjorde du för att ta dig igenom de här passagerna i livet? Hur upplever du när du håller på att tappa modet? Hur tog du dig igenom alltsammans? Vad var det som bar dig? Alltså den här personliga berättelsen om min vandring tillsammans med Jesus. Det är den erfarenheten unga människor behöver för att den här stafettväxlingen hela tiden ska äga rum. Och jag tänker, gör inte min generation det här, vem ska då göra det? Vem ska då axla det här loppet? Våga lita på din berättelse. Det kan vara så lite ibland som ger så mycket. Våga plocka fram de här berättelserna om trons erfarenheter och hur Herren Jesus bar dig igenom. Då sker undret, julens budskap. Att Jesus föds i varje generation, varje tid, varje hjärta. Vi behöver inte alltid det stora hjärtat. Undret är det när vi ser och tar emot Jesus som han fyller vårt hjärta med sin kärlek. Och ett hjärta större än den här världen. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för julens budskap. Att så som Jesus föddes i Maria så ber vi att du Jesus föds i våra hjärtan. Hjälp oss att inte se varandra genom likheter eller olikheter utan att se varje människa genom dig Jesus som du ser på varje människa, ung som gammal. Hjälp oss Herre att axla det lopp vi behöver Herre. Att det är ett stafettlopp Herre. Där vi löper tillsammans, generationer tillsammans. Välsigna oss så, Herre, i julens tid. Amen.